Vi ska tala kyrkomusik i Sverige och med oss idag har vi Eva Hedlund från Jo som översätter texter i musikaliska stycken från tyska, latin, franska och engelska till svenska. God morgon Eva.
God morgon, god morgon.
Man kan väl säga att musiken har varit en röd tråd i ditt liv. Hur började det?
Ja, det började nog förstås med mamma som var pianist. När jag var barn så tyckte jag också om att sjunga och mamma ackompanjerade mig. Och sen kom jag in i kyrkan. Det var ju mycket tidigt med mormor och mamma som jag kom att bege mig till Danderyds kyrka varje söndag. Och där blev jag kvar. Det var väldigt mycket musik i mitt liv hela tiden när jag var ung. Och till slut så kom jag in på musikhögskolan, på organistlinjen. Och där träffade jag Torsten som också studerade orgel i orgelklassen. Men jag stannade inte kvar inom musiken med min utbildning. Utan efter organistexamen så kände jag att jag ska nog också ta vara på mitt språkintresse. Så att jag började läsa på universitetet, eller högskolan var det på den tiden i Stockholm, tyska. Och sen när vi gifte oss så fortsatte jag ner i Lund och läste franska och fonetik. Men jag släppte aldrig musiken eftersom jag tack vare Torsten kunde vara med i kyrkokör. Han var ju organist då. Det var hela tiden så att vi gjorde små konserter i vår kyrka där nere i Sjöbo, Södra Åsums kyrka. Och även när vi kom till Tranås efter 4 år, det var 68 då, så gjorde vi väldigt mycket musikandakter i kyrkan. Det har varit musik hela tiden, även om jag var hemma som mamma i många år. Så var det musik med hela tiden på fritiden. Man tog sig fritt för att kunna göra musiken i kyrkan.
Du har ju följt musikutvecklingen i den svenska kyrkans gudstjänstliv under dessa sekler. Alltså, när började det hela?
Det började ju hända väldigt mycket. Eller det hade hänt i och med 1942 års handbok så hade det kommit in ny musik i vår kyrka genom introitus. Det var också de latinska sångerna som hade översatts till svenska. Introitus, det är ju det som föregår Kyrie, det som föregår Herre förbarma dig i kyrkans liturgi. Och det hade kommit in i svenska kyrkan och det fascinerade mig. Och det fascinerade också lärarna på, särskilt en lärare på musikskolan som heter Harald Göransson. Han lärde oss många introitus som vi sedan använde när vi kom ut i församlingarna. En mycket högtidlig sång. På musikskolan fick jag undervisning av Lars Edlund och det var en väldigt betydande person, jag förstod det. Han var organist i Södertälje och hade vid sidan av undervisning i gehör på musikhögskolan. Han var också tonsättare och han var en väldigt from person. Det lyste starkt igenom hans personlighet att han var gripen av det kristna. Den här sänd ditt ljus och din sanning heter ju ett introitus. Det fick ett väldigt starkt genomslag för mig. När jag mötte det nu igen, nyligen i höstas var det i Skara, då kom det 3 munkar ifrån Solem. Det här klostret som särskilt odlar den gregorianska musiken, som lever hela sitt munkliv, hela dagarna, sjungande i tidigärden. Och de lärde oss den här sången, Terribilis est, locus iste. Och det betyder, denna plats är fruktansvärd.
Et vocabit.
det är den texten som ligger till grund för musiken i Sänd ditt ljus och din sanning må det leda mig. Alltså våra svenska musiker valde ett annat innehåll för den här underbara melodin. Så att där spände sig liksom en båge för mig från mina studier på musikhögskolan och mitt nuvarande liv. Men jag är väldigt nära att bli upptagen i katolska kyrkan. Dessemellan så fick jag tillfälle att sjunga just Terribilis Est som körsång som Bruckner har tonsatt. Det var på Skyddssällskapets möte på Gotland 1961. Så den där sången har återvänt några gånger i mitt liv på ett särskilt sätt.
I Sverige har vi ju en unik tradition att samla psalmer i en psalmbok.
Jag har alltid älskat psalmboken. Jag spelade koraler och mormor sa, sjung mera, spela mera. Så jag satt och sjöng hemma när jag var 10, 11, 12. Jag har alltid älskat psalmer och tyckt att det var spännande med psalmer. Men jag har aldrig så mycket tänkt på innehållet i psalmerna som nu när jag är organist igen. Efter många års uppehåll. Jag är kantor i katolska församlingen i Skövde. Och för mig är då texterna så oerhört viktiga. Förut har det alltid varit musiken som har varit dominerande. Men nu är det verkligen bakgrunden i texten. Det har ju letts dit inom mig via de här revisionerna av 1937 års psalmbok i Svenska kyrkan. Vi fick ju en psalmbok 1937. Efter mycket, mycket förberedelser så hade man äntligen kommit fram till detta. På 70-talet så kändes det väldigt starkt att man, 60-talet redan, att man skulle förnya den här psalmboken. Det bildades en psalmkommitté och när revisionsförslagen kom här i november 77, november 78 också, så engagerade jag mig väldigt. Det var nämligen väldigt intressant att se hur de skulle ändra psalmerna så att det skulle bli mer modernt. Och då språkmänniskan i mig och noggrannheten där gjorde att jag måste gå in och se vad blir det av det här nu då? Varför ändrar de och vad är det som ändras? Så jag jämförde då de olika varianterna och jag kunde inte låta bli att skicka in förslag och racka ner på vissa saker som jag tyckte var väldigt, väldigt långt ifrån originalet. När man inte kunde hänvisa ens till originalöversättningarna från tyskan då, utan hade gått långt förbi. Sen så småningom så blev det så här i Jo också när vi kom hit 1984 så kom så småningom en organist som heter Mats Bertilsson hit och han hade stora ambitioner och gjorde till och med Bachs Matteusperson, Johannesperson och andra stora verk. Och då behövde han översättning och han kollade med mig och till slut så tänkte jag att nej men jag måste försöka själv för det blir inte riktigt bra när man gör det per telefon. Så jag satte igång och var noggrann och försöka återge den tyska texten på svenska och helst med samma rytm. Det är jätteviktigt att rytmen stämmer. Om man vet musiken och vet hur Bach har tonsatt så känns det så nödvändigt i de här rimmade texterna, fria diktningen som det heter, att det överensstämmer så det inte börjar halta på ena sidan.
Oh,
Vad är det du översätter?
Jo, det är andliga texter. Alltså det är just det som framförs i kyrkan, oftast vid konserter. Och då framför man ju musik som inte riktigt får plats i en vanlig svensk gudstjänst. Men också när man sjunger kortare musikstycken behöver man ju ge en översättning om man då inte sjunger på svenska. Och dessutom tycker jag att när man sjunger på svenska så är det inte alls säkert att publiken hör vad man sjunger. De hör enstaka ord. Men just den här överblicken som man får om det är nedskrivet, den är väldigt, väldigt betydelsefull för att nå in i människan, i åhöraren helt och hållet. Att den har möjlighet i alla fall att läsa på ett papper. Jaha, så här är det. Ska man ta hem det och titta igen på det.
Översätter du bara texter som ska läsas vid sidan av? Eller även översättningar av texter som ska sjungas? Det måste vara svårare.
Jag känner alltid som att jag vill att det ska kunna sjungas. Men det är sällan det görs. Det är en text som jag nu har till och med fått publicerad. Det är Stabat Mater. Den kan sjungas på svenska. Och det har jag gjort, inte i första hand för att den skulle sjungas på svenska. Men när jag skulle lämna in den till min beställare här i Karlsborg så kände jag att nej, men jag måste kolla, går det? Det kanske går att sjunga det här. Så jag gick igenom alltihopa igen. Jag har sjungit den där Pergolesi så många gånger. Och sjöng den på svenska då. Och det gick jättebra. Jag fick göra några korrigeringar för att det skulle bli riktigt sångbart. Sen har de gjort den där i flera år. Och jag hoppas att det är fler som upptäcker det. För det betyder så mycket att viktiga texter kommer ända in i själen via det egna språket. Nu håller jag på med någonting som jag har läst om teoretiskt och som jag är väldigt glad över att få sätta mig in i. Det heter Die Brockes Passion. Det är en text av en person som var rådman i Hamburg på början av 1700-talet. Han var from, han var evangelisk, han var barock skulle jag vilja säga. Alltså han levde i barocktiden, jag uppfattar det mer och mer. Alla dessa utropstecken, dessa utgjutelser som han gör när han beskriver Kristi lidande. Alltså det handlar om den plågade och den döende Jesus. Och det är diktat, men också evangelietexten som evangelisten sjunger har en rimmad form. Inte strikt jämn och fin, liksom att alla rader är lika långa eller så. Det är väldigt växlande. Men rimmen finns där på vissa ställen, men det får jag ju upp. Det går inte att omgestalta så mycket som det skulle behövas när man översätter till svenska för att det ska bli rim. Utan det låter jag vara så som det kan bli för att vara troget mot originaltextens innehåll. Thank you.
När ska detta framföras och var?
Det blir i Lidingö kyrka på långfredagen. Det kan vara det första framförandet i Sverige. Det skulle inte förvåna mig. Alltså då sjunger man på tyska, men texten finns på tyska och svenska i programmet. Så är planerat.
Vilket är enligt dig det vackraste musikstycket någonsin?
Ja, då snurrar det runt väldigt mycket andlig musik. Och det här snurrar runt många romanser av Schubert, Schumann. Bland Requiem, tonsättningarna finns det ju många stora verk.
Vem skulle du säga är ett musikaliskt geni i andlig musik?
Alltså att Bach står på en särskild plats, det är ju helt klart. Han förenar allt, innerlighet och planering, musikalisk skill, alltså förmåga, överblickarna. Det är något helt otroligt. Och så denna andliga djuphet som han på något märkligt sätt, mitt i vardagens alla fruktansvärda problem som han hade, kunna hålla fast vid att fördjupa sitt hjärtas kärlek hela tiden till Gud. Det är mycket stort. Det är viktigt att man inte tröttnar på musiken, att den ständigt ger nya aspekter. Och det är en egenskap som är lite farlig att undvika för den som har lätt att nå fram till publiken. Men jag tänker nog ändå på att Maurice Duruflés Requiem tillhör de där som kan ge nya tankar. Men det är väldigt viktigt att man förstår vad man sjunger om. Och när det gäller Requiem så är det ju på latin. Och jag vet hur det känns att sjunga på språk som man inte förstår. Då är man bara ett instrument. Men när man har satt sig in i vad varje ord betyder och det liksom har kommit in i ens hjärna, vad det är egentligen som jag uttrycker, då blir det ens hjärta och sinne kommer med i sången. Det är väldigt viktigt.
Och nu i påsk blir du upptagen i den katolska kyrkan som du sa. Berätta om din vandring dit. Hur kommer det sig att du konverterar?
Jag tror att det finns tre viktiga skäl. Dels att jag har levt i svenska kyrkan hela tiden. Att jag har haft ett hemvist i svenska kyrkan, alltså i kyrkan. Och sen i svenska kyrkan har det ju funnits olika riktningar. Och den som jag tidigt kom i kontakt med via KGF, Kristliga Gymnasistförbundet i Stockholm, det var högkyrkligheten. Och även i Danderyd hade vi när jag var yngre en kommunister som heter Lars Lindhagen som betydde väldigt mycket för mig och för många andra. Att leda oss in på liksom djupare gemensamt liv med det som egentligen var ursprungskyrkan, även i Sverige, den katolska kyrkan. Sen konverterade min mamma. När jag var ganska nygift så fick vi veta att mamma skulle ta steget att gå över till katolska kyrkan. Och det gjorde hon med liv och lust. Det var verkligen en hängivenhet som jag då inte riktigt kunde förstå. Men jag känner det ju själv nu. För att jag tyckte att vi ännu hade det så bra i vår kyrka så att man behövde inte söka sig någon annanstans. Sen har Svenska kyrkan tagit sådana nya vägar att jag har känt mig allt mer olycklig faktiskt över hur det har gått. Och haft svårt att finna den uppbyggelse som man behöver. Vi har haft förmånen här att ha bra präster i vår närhet. Samtidigt så har det tunnats ut så väldigt så att till slut så började vi fundera på om man kanske skulle titta hur det var i katolska kyrkan. För det finns en här i Skövde. De frågade oss också, både mig och min man som ju var organist och sedan läste till präst. När han blev ungefär 50 år så blev han prästvigd. Så fick vi spela där vid olika tillfällen och återvände dit sen när det blev mer och mer nödvändigt att finna någon plats att fira söndagens högmässa. Och till slut en palmsöndag här för 2 år sedan så kände jag, ja men det var ju hit jag skulle. Här är ju allting precis så som jag har längtat efter och som vi har strävat efter. Så det var så tydligt och det är jag oerhört tacksam för. Och då genast så behövdes jag som kantor där kontinuerligt. Och det har jag hållit fast vid och fått underbar undervisning, andlig undervisning hela tiden. Och fått upptäcka mer och mer. Så att jag är mycket tacksam.
Vad tycker du om den katolska psalmboken Cecilia som du nu har kommit i kontakt med som kantor? Det är väldigt ovanligt att det finns en sån psalmbok i den katolska kyrkan. I Italien finns det till exempel inte en bok som samlar hymner som ska användas under mässan.
Det förstår jag ju på vår internationella församling i Skövde. Det är väldigt olika hur man engagerar sig i sången. Dels är det ju språket naturligtvis, men också det här att man kanske hemifrån inte har haft någon sång i kyrkan direkt. Jag tycker att det är helt underbart att vi ända sedan, jag tycker mig förstå att skyddsängeln var av betydelse i början på 1900-talet. 1902 tror jag den kom ut. Det var väl en psalm- och bönbok. Men det här med psalm, med att noterna är utskrivna och allt detta, det kom ju då i och med Cecilia, den förra Cecilia. Och nu har vi fått en ny, precis när jag började spela i Skövde, så kom den nya Cecilia. Och för mig var det lite märkligt därför att det var ju precis vad jag hade varit med om 1986 när vår psalmbok i Svenska kyrkan var nyreviderad. Det gällde att hjälpa församlingar att komma in i det nya, inte vara rädd för att presentera nya saker. Inte hålla sig fast, inte klamra sig fast vid det gamla. Utan ta vara på det som kunde vara värde i det nya. Och där, på den vägen är det. Jag försöker hjälpa församlingen att bli bekant med sångerna i den nya Cecilia, som ju delvis är gamla. Det mesta är nog övertaget ifrån 1986 års psalmbok, som ju var gemensam mellan Svenska kyrkan och Katolska kyrkan. Det mesta är övertaget därifrån, tror jag. Men det finns massor med nya rika melodier, responsoriesalmer. Det gäller ju också att få ihop en kör så småningom, och det är inte lätt någonstans, vågar jag nästan säga.
Jag tackar dig, Eva Hedlund, för att du berättade för oss om din vandring med musiken och tron. Och jag önskar dig en nåderik fasta inför din upptagning i påsk.
Tack så mycket, tack.
Vi har hört följande musik under intervjun. Inledningsvis Bruckners Ave Maria. Därefter två gregorianska stycken, Introitus, Letare Jerusalemme och Terribilis Est. Därefter följde Bruckners Locus Iste och vidare en tysk psalm inspirerad av Regina Celi. Vi hörde ett stycke ur Pergolesis Stabat Mater och därefter Telemann ur Brockes Passionen. Efter det hörde vi Lacrimosa-satsen ur Mozarts Requiem och det inledande partiet av Johannes Passionen av Bach. Avslutningsvis Dorofles Tota Pulchra Est.